Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Boll & Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Boll & Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at bollandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
Välkomna till Health for Wealth, en podd om hälsa på arbetsplatsen. Det här är vår tredje säsong, avsnitt 23. Jag heter Boel Stier och är kommunikatör och copywriter.
Jag heter Ann-Sofie Forsmark, jag är hälsostrateg, civilekonom och hälsocoach.
I förra avsnittet pratade vi om att räkna på hälsa.
Ja, vi pratade om ett nytt verktyg för att just sätta siffror på ohälsan, psykisk ohälsan. Och vad man kan vinna genom att få folk att må bättre. Och den här finns det ganska mycket forskning bakom och den är gratis.
Helt fantastiskt. Mm. Bara att börja med andra ord. Hör gärna av er och berätta vad ni har kommit fram till. Ni hittar länken till verktyget i inlägget till vårt förra avsnitt. Idag ska vi prata om kreativitet. Det kan också vara en viktig del av hälsa. En anledning till att vi jobbar med Twitch Health är just för att vi har hittat en samsyn där, att vi inte bara pratar om hälsa som att det är en enda grej.
Nej, det handlar inte bara om fysisk aktivitet eller vad man äter till exempel, utan det är, som man brukar säga, mångfacetterat, och där hälsa är en förutsättning för att kunna vara kreativ på arbetsplatsen.
Till exempel, och då måste man få utrymme att vara det. Och precis som vi har Twitch den här ansatsen att man måste ofta börja med organisationen.
Mm. Och ha ett strategiskt förhållningssätt till hälsa. Mm. Snarare än att börja änden av att kasta in en lösryckt aktivitet.
Mm. Och sen ändå så handlar det ju i slutändan om individen. Men där måste man ju utrymme för var och en att vara just individ.
Mm. Och skapa rätt förutsättningar. Och där kan de hjälpa till.
Mm.
Vill ni veta hur det kan fungera? Läs mer på deras hemsida twitchhealth.se. Idag ska vi prata kreativitet och lekfullhet. Och vi tycker ju att det har med hälsa att göra, men det kanske väcker några frågetecken, och de ska vi försöka reda ut idag. Och därför har vi bjudit hit Erik Hemmingsson som är forskare på GIH, och det är alltså gymnastik- och idrottshögskolan. Välkommen hit, Erik.
Tack så mycket.
Kul att du är här. Jag hörde dig tala på ett frukostseminarium för några veckor sedan, och det jag hörde var en frisk fläkt. För mitt ibland alla faktaspäckade artiklar och föredrag vi läser och hör om hälsa pratade du om kreativitet. Och så kopplar du det till hälsa. Vill du berätta?
Ja, jag tror att vår syn på hälsa kan vara ganska begränsad många gånger. Och fokusera på livsstil och miljö och så vidare. Men de här inre faktorerna, det är någonting som jag har funnit i min egen forskning. Det är kanske där allting börjar. Och framförallt också de tidiga åren i livet. Så att när vi är barn, om man tittar på hur barn agerar. Så de är extremt kreativa. Gå in på vilket dag som helst och titta på hur det ser ut och vad barnen gör. Och på något sätt så, i alla fall när det gäller min personliga syn på det här, så vi är väldigt kreativa från början. Picasso sa det också, att alla föds till konstnärer, sa han. Men konsten är att bibehålla det när man blir vuxen. Och jag tror det ligger otroligt mycket i det där. Och det är faktum att vi har blivit så... Många är så inte kreativa idag, tycker jag. På arbetsplatser och som vuxna. Och jag tror att det är en väldigt stor bidragande faktor till den här ökade ohälsan som vi ser.
Men på ett dagis, då tänker jag, du ser framför mig hur man sitter och ritar eller så hoppar man runt och leker rolllekar. Vad är det du menar som är kreativitet som vi borde ha mer av, rent konkret?
Att vi får, alltså vi har ju väldigt mycket det här med, alltså vi premierar ju det här med vänster hjärnhalva i dagens samhälle, det här logiska, analytiska. Och det här kreativa, som också är lite mer feminint, till mitt sätt att se på det, har på något sätt tystats ner, ungefär som vi har en ganska maskulin dominerande värld. Så är det de här maskulina värdena som jag tycker har tagit över väldigt mycket och antagligen under väldigt lång tid. Men vi behöver komma tillbaka till det här med hög hjärnhalva, mer kreativitet, spontanitet, glädje, känslor. Vi har tappat bort det här. Det behöver vi hitta tillbaka till.
Kan det vara lite så att på ett dagis så finns det ju ingen förväntan om att det ska presteras någonting i absoluta tal. Men det gör det ju ofta på en arbetsplats. Alltså, målen man sätter är ju ofta absoluta i någon form, om det är tal eller enhet eller vad det kan vara. Kan det i sig liksom hämma kreativitet?
Absolut, absolut. Det här att vi har en kultur på många sätt där man inte ska göra fel. Ungefär som proven alla barnen utsätts för i skolan. Man kan ju undra, vad är det pedagogiska poängen med alla de här proven? Det handlar ju om att prestera och att inte göra fel. Och så det är vad vi får lära oss från vi är väldigt små. Och det bär vi med oss till arbetsplatser. Att syftet med att vara här, det är att inte göra fel ungefär. För då blir chefen arg. Och då hämmar man ju kreativiteten totalt. Då stänger man av det flödet så att säga. Och man får aldrig riktigt blomma ut. Jag tror grundläggande i alla de här resonemangen också, det är att vi alla är unika. Vi har unika talanger. Helt unika. Många, ofta många talanger. Och om inte de får blomma ut, då har vi ju, då måste man ju ha en tillåtande, uppmuntrande miljö.
Mm.
Och det har vi tappat bort i dagens arbetssamhälle.
Jag tänker också så här att när jag tänker på ordet kreativitet, nu började du med att nämna dagis, så jag tänker direkt på mina barn, och att kreativiteten hemma kan ibland ta sig ut, i alla fall ur mina vuxna ögon, kaos, totalt kaos. Och jag tänker att kreativitet, vi kanske måste förklara det ordet lite grann, alltså vad det innebär, för att jag kan tänka att många arbetsuppgifter och yrken faktiskt kräver kreativitet, för det är det som vi inte kan programmera in att något digital eller teknisk lösning ska klara av. Men tror du att vi behöver prata om vad det innebär? För kreativitet kan ju låta som att man hittar på någonting. Förstår ni vad jag är ute efter? Mm. Att, som inte riktigt var tänkt. Du ska göra det här.
Du ska producera en burk ärtor per minut. Om du då börjar producera något annat, frågan är, går det att sälja? Alltså, ja, vad händer med systemet när man är kreativ?
Mm. Ja, men systemet är ju inte uppbyggt för att vara kreativt. Man kan nästan säga att det är avsett för att vara hämmande för kreativiteten. Så kreativitet är ju verkligen någonting som absolut inte uppmuntras, annat om man har ett väldigt fritt jobb. Det är ju någonting som attraherade mig till forskning och den här akademiska miljön, för den är kreativ till väldigt stor del. Och det är så viktigt här, alltså egentligen ska man inte behöva definiera kreativitet, utan det bara finns ungefär som, man ska inte behöva definiera vad som är roligt, tycker jag. Men vi har liksom tappat bort det där, och så har vi igen då, tycker jag, det här lite vänster hjärnhalva tänket att måste man så att säga, ja, de flesta människor idag, de kanske inte riktigt vet vad kreativitet är. Men det är ju för att de har glömt bort det, eller rättare sagt, de har liksom, det har försvunnit under resans gång. Men i grunden är inte det här konstigt alls, utan bara att vara skapande på alla sätt vi någonsin kan. Och igen då, att vi använder de här unika talangerna som vi har, kreativa talanger. Och det kan komma till uttryck precis hur som helst egentligen. Så att det är inte svårt det här, men vi har tappat bort det.
Jag tänker, du sa i början där att allting börjar med kreativiteten. Det är inte så att, jag minns inte riktigt hur du la orden. Och då tänker jag att när vi pratar hälsa och det här med att vi gärna behöver röra på oss, det vet ju alla. Att ofta när vi pratar om det så väcker det dåligt samvete hos den som kanske känner att den inte rör på sig så mycket. Men jag tänker det här med att vara kreativ och skapa, det är ju kanske att ta tillbaka sin kropp. Och tänka att, ja, men jag kanske inte måste göra just vad Annie gör eller vad Erik gör. Jag kanske kan röra på mig eller skutta omkring på ett annat sätt som jag vill. Och hitta den här glädjen. Och då är det motivation till att må bra och göra sånt som jag behöver. Är det ett spår som...
Absolut, det... absolut. Och jag tror att det är väldigt intimt kopplat till känslor, eller tankar och känslor. Och igen då det här med att vi är unika, så vi behöver hitta det här, om vi pratar just om rörelse och fysisk aktivitet, så vad tycker jag är kul? Då måste man lära sig att lyssna på sina känslor. Och har man glömt bort det där, så då behöver man göra det arbetet först. Liksom, jag brukar säga att det här är lite som the emotional dark age, att ja, i dagis och så vidare, i dagisåldern, så de är väldigt känslostyrda kan man säga, barnen. De går på det de tycker är kul, och tycker de inte är kul, då vet man om det som förälder väldigt tydligt. De markerar där. Men som vuxna, och sen så, kanske även som tonåringar, så lär vi oss gradvis att vi ska fokusera på det här med att inte göra fel till stor del. Och sen så gäller det även våra arbetsplatser. Så då stänger vi ner våra känslor. Så när man känner sig obekväm eller kanske mår dåligt psykiskt, så det kanske har ett känslomässigt, emotionellt ursprung. Men det har man tappat kontakten med, så att man är kanske inte ens medveten om det. Eller hur mycket negativa tankar man går och bär på, som många människor gör, eller som vi alla gör tror jag då och då. Men man behöver vara medveten om det där. Och kanske städa lite, så här, gå igenom en slags självrannsakan på något sätt. Vad behöver jag jobba med? För vi behöver alla jobba med saker för att må bra.
Hur kan en arbetsgivare jobba med kreativitet då? För man tänker sig att så här, och vi producerar ärtor här, det är det vi gör, och sen säljer vi ärtorna. Och då vill jag som arbetsgivare att mina medarbetare ska ha förutsättningar att må bra med allt vad det innebär. Hur skulle jag kunna jobba med kreativitet på en sån arbetsplats?
Ja, det låter inte helt lätt. Jag kanske inte ska säga att det här är liksom någonting man löser väldigt snabbt, utan... Men alltså, grunden måste på något sätt börja i att man har en tillåtande attityd och prata med medarbetare. För chefer och organisationer har ett extremt ansvar för, tycker jag, den här psykiska ohälsan som florerar i dagens samhälle. Inte bara om ungdomar som vi pratar mycket om, där skolan har ett jätteansvar för övrigt, utan även arbetsplatser för vuxnas psykiska ohälsa. Så att man kommer ifrån den här bestraffande kulturen. Och istället har det här positiva, det uppmuntrande. Och då kommer det kreativa. De är inte rädda för att göra fel längre. Och man får känna att jag kan säga exakt vad jag vill utan att bli bestraffad för det. Jag kan ha idéer om vad som helst, så att säga, för att öka produktionen. Det är svårt just i det här exemplet, men det finns absolut saker man kan göra.
Men jag tänker att om vi liksom flyttar oss från det löpande bandet, eller hur det nu ser ut där man producerar, för att det känns lite låst. Så kanske just det här du sa, att prata med varandra och hitta en miljö. För att även om vi gör någonting med händer och fötter och vad det nu är, så handlar det också om vilket klimat vi har, hur vi pratar med varandra. Och som du sa, om man blir lyssnad på, är det där man kanske kan hitta kreativitet, även om man inte tycker att det man gör är så kreativt.
Absolut, jag tror vi hade en sån diskussion idag på jobbet, att även om vi förväntas jobba med forskning och undervisning till exempel på mitt jobb, så kanske man ändå i de ramarna, så har man så att säga, jag är bra på det här men inte det. Och då är det bra om min chef känner till det. Så kan man anpassa uppgifterna därefter. Han är jäkligt bra på det här men inte det. Så det låter jag någon annan ta tag i. För det vet jag att det kommer inte han göra bra i alla fall. Och så hittar man anpassar sig som chef arbetsuppgiften till individens talanger och önskemål. Så att man kan inte dra alla anställda över en kam. Det är det felet vi har gjort under århundraden, speciellt i kanske dagens moderna utbildning, så kallade moderna utbildning, att då ska man så att säga, oavsett hur udda man än är, så ska man passa in i den här väldigt snäva ramen. Och det märker vi också, att många barn klarar inte det och kommer inte prestera bra i skolan, de kommer inte trivas bra i skolan, och de kommer må dåligt psykiskt, många av dem. Och sen så kommer det vara vissa som passar i den här mallen, men det känns som att det blir allt färre som gör det. Men det gäller liksom att hitta en väg för varje individ. Och det, när man pratar organisationer, det är klart att det blir en utmaning. Men i en optimal värld kan jag tycka, om vi leker med tanken att alla är miljardärer, så pengar är inget problem längre. Vad skulle du göra då? Vill du fortfarande ha kvar ditt jobb, eller vill du göra någonting helt annat? Om svaret är, jag skulle vilja göra någonting helt annat, då kommer du antagligen inte hitta din kreativitet i den miljön. Alltså din styrka, eller man kan säga ens kärna, tycker jag. Jag brukar tänka på så att nu är jag väldigt nära min kärna, eller nu är jag långt ifrån min kärna. Och jag vill vara i det här kreativa, i det här flödet, så ofta jag bara kan. Så att vi skulle ju behöva så att säga, en frihet när det gäller arbetsmarknad och även skola. Att liksom, så att var och en får odla det de tycker är kul, odla sina talanger. Då skulle vi ha en mycket mer kreativ värld, jag är helt övertygad om. Skulle lösa många av de problem vi har idag. Och vi skulle bli mer produktiva.
Jag tänker där då att alla kan ju inte ha sitt drömjobb, utan man kanske är någonstans där man får utlopp för det på fritiden förhoppningsvis. Men vi, jag tänker bara den insikten kan ju hjälpa en människa att förstå att jag har lite svårt att hitta min kreativitet på jobbet, men bara det kan ju liksom möjliggöra. Men sen tänker jag också på det här att man ofta till exempel åker på konferens eller kickoffer och så, nu ska vi vara kreativa. Och det finns ju ingenting som, det bara låser ju sig liksom, för de flesta. Jag tänker att men det är nog ganska vanligt att man åker bort och så nu ska vi tänka nytt och sådär. Men så har man inte gjort det 9-5 eller hur man jobbar alla de andra dagarna på jobbet. Och då är det ju svårt att kanske hitta det då. Eller så gör man det just för att man byter miljö och det är en tillåtande. Och nu ska vi komma på helt galna grejer här i 2 dagar. Och så ska vi plocka russinen ur det. Men jag tänker att nyckeln måste ju vara att få till det här utrymme för det här på arbetsplatsen, och det kanske inte handlar om att slänga upp sackosäckar och färgglatt, även om det hjälper, för det kanske ringer mera en klocka om lekstuga. Men har du någon tanke på hur man kan få till det här i en kontorsmiljö där man faktiskt, vi måste göra det här och vi måste ha de här mötena, men vi vill också att folk ska vara kreativa utifrån att komma på nya grejer och sälja och vara problemlösande. Hur kan man tänka då på själva arbetsplatsen?
Bra fråga, jag är inte någon, kanske världens största expert på just det ämnet, men jag kan tänka mig till exempel om man går in på en reklambyrå. Det är en sån här bild jag har, att det är en tämligen kreativ miljö i vår nuvarande jobbstruktur eller kultur kan man säga. Så att hitta till exempel det här med gemensamma ytor där man kan så att säga träffa varandra och bara spåna och bolla och snacka och ingen prestige så att säga. Och kanske inte du vet de här tyngsta 2 timmars mötena där man går igenom styrdokument och liksom de här 5 bilagorna i mejlet som man ska läsa, utan var mer spontan, alltså spontanitet är väldigt viktigt. Så att du vet, man kanske inte behöver boka in så mycket, men man träffas inte mindre för det, utan man bara gör under mycket friare former. Och jag tycker inte det är fel att titta på den fysiska miljön heller. Mer färg till exempel. Inte de här liksom klassiska tråkiga kontoren som många sitter på, eller du vet de här kontorslandskapen som känns som en slags fabrik också.
Mm.
Så att man tittar på många bitar samtidigt och bara man kan göra väldigt mycket för kreativiteten på arbetsplatsen.
Mm. Och ja, när jag tänker på jag som jobbar i en sån här byråmiljö, och det stämmer ju det du säger, men ibland om det blir fel, då blir det ju där som du säger att man slänger in sack och säckar någonstans och så väntar man på allt det som ska hända, fast det händer ju inte. Så jag tror miljön är jätteviktig, eller att den påverkar oss. Men jag vill komma tillbaka till något du sa, det här att jag inte är bra på allt. Bara kunna säga det så att du sen kan komma till din rätt. Det kräver ju idag i alla fall att du har liksom en hierarkisk position, att du har bevisat dig. Annars skulle jag gissa i alla fall att du inte skulle våga säga det.
Mm.
Och tänk att det kanske de förutsättningarna också, att man ska våga säga, men det här är inte jag bra på, det här är min styrka.
Mm.
Då får du ju ut mer av varje medarbetare, man kan hitta grupper som funkar bra, och så behöver man inte gå omkring och ljuga. För det känner jag är en sån här återkommande grej när vi pratar om hälsa på arbetsplatsen. Vi ljuger ju lite hela tiden, på med jobbkostymen, och så harklar vi oss och så ska vi prestera jättebra hela tiden. Och det där ljuget, liksom komma bort från det och vara lite mer ärlig, personlig kanske.
Det är jätteviktigt, det här har jag funderat mycket på. Och jag tror att det handlar väldigt mycket om, för mig handlar det om att det ska vara autentiskt.
Mm.
Så att ingen bullshit, om man ska prata i lite sådana termer, att det måste vara äkta, det måste vara på riktigt. Och är man inte bra på någonting, det är klart att man ska säga det. Eller om det här tycker jag är tråkigt, ja men säg det. Och det här tycker jag är kul. Och säg det också, att man är ärlig. Så då blir, annars blir det också en väldigt svår uppgift för en chef att veta det.
Mm.
Och så att man kan göra då en anpassning och få fram just den här individens talanger på ett optimalt sätt.
Men har du fel chef, så blir du av med jobbet.
Absolut, eller liksom... absolut. Jag har jobbat i miljöer som har varit väldigt repressiva. Och det är öken för kreativiteten och för produktiviteten. Alltså det är, allting sjunker då i botten kan man säga. Då blir det ju bara, folk försöker överleva så att säga. Och sen har jag verkat i miljöer som är väldigt kreativa, spontana, roliga. Och det är sån otrolig skillnad i vad man producerar. För det är sånt som chefer och organisationer är intresserade av oftast. Mm. Och det får de gärna vara. Men även såna saker som är viktiga för medarbetaren. Hur man mår och att det är meningsfullt är väldigt viktigt till exempel. Så att det är extremt viktigt det här ledarskapet. Vad skickar man ut för signaler? Och hur beter man sig själv, att man är den här förebilden också. Det är väldigt få chefer som gör det på ett bra sätt, har jag upplevt.
Jag tänkte på det här om veckan, att jag fick ökat förtroende för min chef när han berättade att han faktiskt kände sig nervös inför ett framträdande, trots att han själv vet om att han är jättebra på det. Jag tänkte, ja men precis sånt där, det bjuder ju in till att jag också kan våga sänka garden ibland.
Precis.
De här repressiva miljöerna som du refererar till och de som inte är det, hur skulle du säga att ledarskapet skiljer sig där?
Ja, men det är just det. I min egen erfarenhet så är det de här repressiva miljöerna, det är där man har en chef som är väldigt rädd faktiskt. Som inte vågar visa vem man är. Och som bara tänker på, så att säga, de här tråkiga produktionsmålen. Det här fyrkantiga, det här vänsterhjärnhalva fängelset som lätt uppstår. Och där allting ska vara baserat på styrdokument eller vad det nu är för någonting. Men det här logiska tänkandet, det här fyrkantiga. Och vi människor är inte sådana i grunden. Vi har liksom tränats till att bli det. Men det är inte vårt ursprung. Och då ser man ju också hur medarbetarna sjunker ihop.
Och på de andra arbetsplatserna?
Ja, vice versa. Mm. När man har en chef som är prestigelös, som vågar säga att ja, vet ni vad, jag är faktiskt inte så himla bra på det här. Eller jag är nervös eller vad det nu är för någonting. Eller det där gjorde inte jag så himla bra. Man ska inte vara överkritisk heller. Men man kan bjussa på sig själv och bara visa, vem är du? Mm. För många gånger kanske man har en chef som man faktiskt inte känner speciellt väl. Mm. Och det är ju klart att då är det svårt att känna kanske det här största förtroendet för den personen. Man behöver inte vara så att säga polare, kompisar. Men ändå, det ska ju finnas en respekt där och en ömsesidighet. Att vi är inte perfekta här. Och om chefer säger liksom en sån här person som bara levererar massa kritik, till exempel. Men utan att kritisera sig själv, när det är så uppenbart att de kanske borde det.
Mm.
Det är ju klart att då skickar man ju väldigt tydlig signal till medarbetarna.
Jag hör att det krävs en hel del mod också för att gå emot, alltså våga släppa lös kreativitet när man sitter och stirrar sig blind på ett styrdokument med siffror. Ja, precis, det behövs mod. Och
jag tänkte på det där också, modet att våga, vi har pratat om det ibland, att apropå hälsa, att vi pekar ju väldigt ofta på andra. Vi pekar på stora institutioner, skolan får fixa det, samhället får fixa det, ledningsgruppen får faktiskt ta tag i det här. Och ibland är det ju så att ett beslut eller förändring kan bara komma liksom när någon stor, tung instans börjar röra på sig eller säger okej. Men vi kan ju få rätt mycket att hända runt oss också. Mm. Men då kanske vi behöver det här modet.
Ja, och nu hittade jag tillbaka vad jag tänkte på. Det här också att, just det här att man inte helt kan ju heller bara, ja, alltså jag är inte bra på det här med att sitta i möte och skriva papper, så det blir inget sånt, utan som ledare krävs det också att man visar att jag är inte så bra på det här, men det här behöver göras och jag kämpar vidare med det. Och här känner jag lite att det kopplar till att vara lite förälder, att man visar att ja, det här gick inte så bra, men nu kämpar vi vidare. Att det är en fin balans, att man ska ju inte lägga massa tid på, om det går, på det man inte är bra på. Men det finns ett värde också i att det här är något som behöver göras, och då kämpar vi på det tillsammans. Så ibland så, ja, det stödjer kanske inte kreativiteten just då. Men,
även kvittoredovisningen måste liksom,
ja, men
göras.
Ja, den måste göras, och man får tillskriva den ett högre syfte. Liksom. Mm. Men just det här att vara, som du säger, det stämmer nog. Är man rädd och stressad över liksom såna här fasta vänsterhjärnhalva bitar, ja, då är steget stort till att släppa lös kreativitet och lägga tid och energi på det. Men i långa loppet så är det kanske precis det som behövs, både för individ, chef och organisationens liksom fortlevnad och välmående.
Mm. Ja, men det gäller ju att hitta en balans. Och ta det här dagisexemplet igen. Slutet på dagen får alla barn ska vara med och städa då. Så att det blir ordning och reda, och sen så kan vi vara kreativa igen. Så att det är ju en balans naturligtvis mellan att vara det här mer ansvarstagande och det mer kreativa. Men jag bara tycker så här, att trenden i samhället är så övergripande stark för en ökad byråkratisering och kontroll och administration. Och vi glömmer lätt bort vad som kanske är syftet med allt det där. Eller vad är det huvudsakliga syftet? Och så får all den här byråkratin, så att säga, ta första rummet. Och det tycker jag är väldigt synd, för att då är vi lite på fel väg. Och det tycker jag är en stor förklaring till varför många dels är ganska vilsna idag och vet kanske inte vad de ska göra för någonting. Och ens vad de tycker är kul att göra. Om man ställer frågan till någon, så här, vad tycker du är kul att göra? Så är det många som säger att, ja, du, det vet jag faktiskt inte riktigt.
Mm.
Och det är lite oroväckande. Så har du kommit så långt ifrån, så att säga, din kärna då?
Kan det vara så att om man jobbar, om man får tag i sin kreativitet och jobbar med den sidan av sig själv och lär sig att lyssna på sina känslor utan att fastna i dem förstås, men sådär ändå lär känna sig själv, då kanske man också blir mer modig. Alltså att om jag nu känner en stark inre drivkraft att det här behövs på min arbetsplats, kanske jag ska våga säga det. Alltså,
absolut. Och jag tycker man kan få en himla kraft när man säger ifrån. Jag tycker så här, det här tycker inte jag är kul. Men om man är på en sån resa där man har jobbat mycket med sig själv och liksom kommer underfund med det här är vad jag vill, det här är vad jag är bra på, det här är vad jag vill ägna min framtid åt. Och då kanske man kommer längre och längre ifrån så att säga, det som man håller på med på arbetet. Det kan bli som en kostym som är alldeles för trång. Till slut är den liksom bara för trång. Jag måste därifrån. Eller säga ifrån. Jag får liksom en större kostym. Och då kan man få en himla kraft av det. Det är också lite svenskt egentligen att forma sig, att foga sig. Och att vara den här duktiga personen som gör som chefen säger. Så vi skulle nog behöva öva på det lite grann i Sverige. Liksom bara säga ifrån. På ett konstruktivt sätt. Man ska inte dra ner det till en låg nivå. Men att man är ärlig och säger att det här skulle vi behöva ändra på.
Ja, för med tanke på den vikten vi tillskriver våra medarbetare. Att de är så viktiga. Så de finns ju där. Eller vi finns ju där av en anledning. Och jag menar, känner vi att någonting är fel. Det ska ju vara högt i tak på riktigt. Med ordens riktiga innebörd. För det är ju där vi kan föra organisationen framåt. Genom lyhördhet och engagemang hos medarbetare. Men det kräver en häftig kultur som kanske inte finns överallt.
Nej, och jag tror att det är väldigt knutet till ledarskapet. Alltså vi individer har alla ett stort personligt ansvar för att, så att säga, jobba med oss själva och vara produktiva på alla sätt vi kan och så att säga, bidra och vara en del av lösningen på alla sätt och vis. Vi kan inte förvänta oss att regeringen ska lösa våra problem. Vi har ett eget personligt ansvar att agera. Men i det här fallet så är ju ledarskapet extremt viktigt. Och man kan inte säga någonting annat egentligen, för det stämmer inte. Inte enligt min erfarenhet. Så att det är otroligt viktigt vad cheferna skickar ut för signaler till sina medarbetare. Och många gånger så har man kanske inte blivit chef därför att man är den här lysande inspiratören eller den här kreativa personen, utan det kan vara helt andra kriterier för att bli rekryterad till chef.
En del människor som får frågan om de skulle bli chef kanske skulle svara nej, det är inte det jag är bra på. Apropå vad du sa. Ja. Jag vill fortsätta med det här som jag är bra på.
Ja, jag vill vara specialist. Ja. Eller jag vill nörda ner mig. Hur främjar du kreativitet när du jobbar?
Bra fråga. Alltså jag har ett kreativt jobb i grunden. Det här med att undervisa unga människor. Jag försöker verkligen jobba med att inspirera dem. Det kan jag tycka är en av mina... Ja, jag förmedlar kunskap. Men att också inspirera dem och framförallt att vidga deras perspektiv. Till exempel genom sådana här diskussioner, för det är kanske inte sånt som berörs så ofta. Så där försöker jag använda min kreativitet så ofta jag kan. Och prata med kollegor och se hur gör ni i sådana här situationer. Hur kan man prata om sådana här saker på ett bättre sätt? Och framförallt när jag skriver eller räknar på saker och ting i forskningen. Så det är också väldigt kreativt. Det är inte som när Picasso målar en tavla, men det är ändå en kreativ process. Som jag är väldigt van vid och som jag känner mig väldigt bekväm med. Och som jag vet att jag är bra på. Och som jag tycker är kul. Som är roligt. Annars skulle jag göra någonting helt annat. Så att jag har det nog ganska mycket gratis nu för tiden, tror jag. Jag behöver inte uppfinna det i hjulet. Men jag har jobbat på det mycket tidigare i min karriär, kan man säga. Då var det svårare att skriva. Det var svårare att undervisa. Då fick jag liksom bygga upp den plattformen först. Men det har jag gjort nu ganska så väl. Men jag slår mig inte till ro så att säga på något sätt. Utan jag tror nyckeln till det här är att hela tiden utvecklas. Livet är lite grann som att cykla. Man kan inte stå still.
Mm.
Så att jag går vidare till nya saker hela tiden. Och försöker att det här kan jag utveckla mig inom. Det här kan jag utveckla mig inom. Och sen jag jobbar också med såna här kreativa konstnärliga saker. Med min högra hjärnhalva. Eller, som jag ser att mina hobbies till exempel är kreativa. Att jag hittar kreativ utlopp utanför arbetsplatsen är extremt viktigt också.
Du tar med dig det in liksom i arbets... Ja, när du kommer till jobbet kan man
ja,
säga.
Ja visst, och då tänker jag så här att om jag jobbar med de här färdigheterna, de här kreativa, så att jag vet hur jag sätter på flödet till exempel. Det kan vara ofta via musik, eller det kan vara ute i naturen, eller kreativa samtal, givande samtal. Allt det här är sånt som får igång mig så att säga. Och då vet jag att när jag väl är i det flödet, då kan jag producera extremt mycket på 10 minuter. Som jag kanske sitter, eller säger en halvtimme. Men har jag inte det flödet så kan jag sitta hela dagen utan att det händer någonting.
Här är ju både hälsa och liksom lönsamhet. Och jag känner att, jag tänker att hur, man skulle vilja, för du är uppenbarligen kreativ. Jag vet hur jag hittar min kreativitet. Jag antar att Boel, liksom, med tanke på din bakgrund och hur du jobbar nu, du behöver jättemycket kreativitet också. Mm. Att, hur kan man liksom få folk att om man inte känner sig kreativ, och som du sa, en del vet inte ens vad de tycker är roligt. Var börjar vi någonstans? För att vi behöver det. Både för liksom att göra bra ifrån oss på jobbet, men för att må bra. Så vart kan man, liksom, vart kan man börja?
Någon sa, eller jag läste någonstans, en definition på kreativitet, för att se vad ni tycker om den. Att det är egentligen att sätta ihop två saker som tidigare inte har hört ihop. Och se hur det funkar.
Ja, visst.
Mm. Ja. Så det är ju inte att man uppfinner något helt nytt, en färg som vi aldrig har sett. Utan det är ju som, och jag tänkte på det du sa, att hela tiden utvecklas. Vi pratar mycket om sånt idag, digitaliseringen, det går fortare och fortare. Och allt det där kan jag ibland känna är så här, hjälp! Liksom, det här känns stressigt. Mm. Men att hela tiden utvecklas kan jag också, man kan se det så här, ramla lite oftare. Prova lite oftare. Mm. Eller hur? Mm, där tror jag kreativiteten kommer. Inte det här, du måste springa ännu snabbare nu. Så, ja.
Mm. Ja, man tänker lite hur hjärnan funkar, att det blir liksom nästan en låsning när man pratar om att vi är under en förändringsresa. Liksom, och det man ofta behöver under en sån, det är just lyhördhet och kreativitet för att ta den här resan framåt. Och man kanske glömmer att just se till att den möjligheten och förutsättningarna finns för sina medarbetare. Mm. Att det kanske är en av nycklarna, snarare än att bara peka ut exakt en KPI som vi ska uppnå om liksom 6 månader. Där. Så att, ja, jag tycker det är någonting att skicka med och fundera på sin kreativitet. Och det är någonting vi vet, och det här har man ju liksom studerat, det är ju att även om fysisk aktivitet inte är lösningen på allt, så vet vi att vi ökar ju syreflödet till hjärnan när vi rör på oss. Så att många, det är nog få som har ångrat en promenad utomhus i naturen om det går. Vi vet att det liksom ökar syreflödet till hjärnan, och det är ju förutsättningarna för att påbörja någon sorts kreativ resa. Håller du med?
Jätteviktigt. Det tycker jag är sådana här grundläggande, att vi måste vara i rörelse. Den fysiska rörelsen är också en metafor för den här inre rörelsen, att vi utvecklas. Så allting hänger ihop på olika nivåer bara. Det är jätteviktigt att vara i rörelse. Och just det här att vara utomhus och i naturen. Så rörelse fysiskt märker sig ger oss så otroligt mycket. Jag kan bara nämna en kort grej som jag tänkte på när ni pratade här, att apropå det här med kreativitet också, att jag tror att många har, du nämnde det här med att om 6 månader ska jag befinna mig här och här till exempel. Jag har helt lagt ner det där tänket och tänker mer att jag vill vara i nuet, jag vill vara i flödet. Och då löser det sig. Och då har jag tilltro till det, att jag behöver inte veta vad jag ska vara nästa år eller om 5 år eller 10 år. Det löser sig. Mm. Och nästan ju mer jag tänker på det där, desto mer låser det sig. Jag sa, nu har jag inte riktigt nått upp till mina mål, eller nu har jag inte kommit så långt som jag hade önskat. Men det här har jag liksom släppt nu. Jag tänkte, jag har ingen plan. Utan planen är att ha kul, att liksom göra det jag tycker om och känna att här är det utveckling, men nästa vecka så vill jag vara där. Så mitt liv är inte alls linjärt. Alltså, jag tror att för 10-15 år sedan så var jag mycket mer linjär i min planering. Ja, men nu ska jag doktorera och sen ska jag vara postdoc och sen ska jag vara det. Liksom mer så här en trappa. Men nu har jag, det har jag helt släppt. Och bara, nu vill jag mer som en båt på havet, kan man säga. Just nu blåser det härifrån. Och så jag kör den lite grann. Och sen så, ja men nu kommer det härifrån. Och då rör jag mig ditåt. Men hela tiden framåt.
Ja. Jag tänker att du har ju då målmedvetet ändå doktorerat dig in i den här miljön där du kan vara så här kreativ. Så att det kanske behövs ändå lite struktur och kontroll, lite riktning. Mm. Jag tänker på när vi pratade med Sofie Lant och just om att sätta mål ibland kan väcka tankar om vad det är jag saknar.
Mm.
Men också tycker jag det är jätteviktigt, som du säger, att kunna vara i nuet. Och som jag drömmer om, att kunna förmedla en löprunda på Instagram utan att prata om hastighet eller längd, utan faktiskt hur det kändes.
Ja visst, så. Absolut. Mm. Och vi, igen, alla är unika här. Så min personlighet tror jag lämpar sig för att vara väldigt så här, inte ha några planer. Men andra vill ha det och kanske mår väldigt bra av det. Och kan också vara någonting som främjar just deras kreativitet. Men det är ju det här varje individ måste komma underfund med själv. Det finns inga patentlösningar här, så här. Och det finns inga gurus som kan hjälpa en med det här heller. Utan det här är faktiskt ett arbete som man måste göra själv till väldigt stor del.
Mm.
Men också ta hjälp och inspiration av andra naturligtvis. Men det är svårt för någon annan att göra det åt en.
Mm. Mm. Men det är härligt att höra någon i din roll just prata om det här lite. Go with the flow. Men ändå, liksom, du har ju som sagt gjort en... Du kan vara linjär, men du kan även vara, om du kallar det för, i flödet, ett kreativt flöde på jobbet. Ja. Härligt.
Jag tänkte på lite din bakgrund. Vi har inte pratat så mycket om det. Du är beteendevetare från början.
Mm. Eller jag läste till hälsopedagog på GIH först. Mm. Det var nästan 20 år sedan. Mm. Och sen så har jag doktorerat i England, doktorerat på KI. Och nu är jag docent i medicin. Jag har varit forskargruppledare på KI och nu jobbar på GIH som forskare och lärare.
Jag läste någon text och jag tyckte om hur du uttryckte dig eller hur du blev citerad i alla fall. Just att du ganska tidigt hade bestämt dig för att jobba med fetma, frågor kring fetma.
Ja.
Och då uttryckte du inte i termer av att det är ett stort problem med en ökande obesiteten, utan du sa någonting att du såg människor som du vill hjälpa.
Ja. Absolut, jag tror att det observerade jag redan när jag var liten, så på något sätt kanske det ändå fanns en plan där, om jag var medveten om den eller inte. De här psykosociala konsekvenserna av att vara överviktig, så att barn mobbas till exempel i skolan. Det var sånt som verkligen satte sig i mitt hjärta, det där kunde jag absolut inte ignorera på något sätt. Och det har funnits med mig hela vägen, att just jobba med de överviktiga som grupp och att försöka hjälpa deras situation. Till exempel när det gäller diskriminering och mobbning, psykosociala frågor, av väldigt stor betydelse för arbetslivet just nu. Därför att det pågår stora juridiska mål om det här med fetma-diskriminering just nu, som är intressant. Mm. Men det är en grupp som jag har jobbat med nu nästan 20 år och kommer fortsätta jobba med framöver. Och den, på något sätt så den frågan, det är sättet på sin spets liksom, mycket av det som har, tycker jag, ballat ur i vårt samhälle. Att vi kan inte tillåta de här, till exempel matindustrin, att tjäna pengar på människors ohälsa och tar absolut noll ansvar för konsekvenserna som deras produkter orsakar, som de tjänar extremt mycket pengar på. Som exempel på sånt som verkligen måste förändras i samhället. Nu har jag tagit upp andra grejer här. Men det är vad jag har ägnat många, många år åt, de här frågorna.
Att vi tänker mer på burkarna vi producerar än på vad burkarna gör där ute.
Mm.
Mm.
Ja, men alltså det handlar om att få till på många sätt en hållbar lösning för hälsa, en hållbar lösning för miljö och så vidare. Mm. Att vi utvecklas som samhälle och individer. På många sätt känns det som att ja, vi gör det. På andra sätt känns det som att det här går åt helt fel håll.
Mm.
Till exempel när, jag tror inget illustrerar det här bättre än till exempel ökade klasskillnader i samhället. Det här är en grogrund för folkhälsoproblem som är helt katastrofala. Det känns som att fattig Sverige är på väg att återvända. Det kan vi ju aldrig tolerera. Men det händer extremt lite för att vända den utvecklingen. Och samma sak med matutbudet till exempel, som är en absolut katastrof på många sätt. Och som vi också, det är det här lutande planet, att de här förändringarna sker väldigt långsamt. Och då är vi på något sätt, vi inte vakna för det. Om det till, som motpol till det, så om det kommer ett nytt virus till exempel och mobiliserar hela samhället. Mm. Men någonting sker väldigt långsamt, så är det som att vi liksom inte märker det.
Du definierar det inte som ett hot.
Exakt.
Mm.
Nej.
Mm.
Jag lyssnade tidigare idag på en annan podd med dig och kan verkligen rekommendera att lyssna på mer av det du sa, för det var, jag nickade mig rakt igenom det. Det var väldigt intressant och upprörande. Så.
Ska vi göra reklam för den podden och berätta vad man kan,
ja,
lyssna?
Ja, Tyngre träningssnack. Det här är ett avsnitt som spelades in i mars förra året där du är med och pratar om fetma. Och jag tyckte det var, ja, det var otroligt. Jag tror jag lyssnade på det 2 gånger nu, så att, ja, lyssna på det också. Ja.
Mm. Mm. Ja, we have joined your fan club helt,
ja,
enkelt.
Men precis.
Kan man avrunda. Ja. Men vad roligt det var att ha ett samtal som fick vara lite så här flödande och gunga fram och tillbaka. Tack för att.
Men nu har vi ju bara följt flödet, eller hur?
Ja,
liksom, på något sätt vi har, det är liksom, man kan släppa taget och så har man tilltro till att det kommer bli bra.
Mm.
När man väl gör det, kommer man träffa rätt personer, kommer prata om viktiga saker och känna att det här blir inspirerad av. Jag blir jätteinspirerad av att prata med er också, så att det är precis sånt här vi behöver mer av.
Mm. Samtal. Härligt. Är ju samtal. En grej i sig. Och vi fortsätter ju ha samtal här. Nästa gång, jag tycker att det finns en koppling. Nästa gång ska vi prata med en vd som förändrade lönsamheten genom att börja jobba med, säljarna fick jobba med grupprovision istället för individuell provision.
Mm.
Och jag hörde honom prata om det här i ett sammanhang som inte hade någonting med hälsa att göra.
Nej.
Men så frågade jag honom om det hade påverkat hälsan. Ja, sa han. Han kommer hit och pratar.
Spännande.
Ja.
Till dess är ni varmt välkomna att diskutera med oss på Facebook, på LinkedIn och på hemsidan healthforwealth.se. Ni får jättegärna ge oss en recension i iTunes och vi tackar Agda Media för produktionen. Tack för att ni lyssnade.
Hej då!
Hej då!
Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical, and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com/upgrade.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.